Välkomna, det här är 46:e avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson. Vi spelar in i ett vårigt Berlin tisdagen den 28 mars klockan 11:18 är klockan nu. Välkommen Hax.
Tack, tack.
Och vi kan väl börja med lite nyheter från EU.
Det kan vi göra. Till att börja med kan vi prata om den stora censurmaskinen. Det vill säga EUs nya copyright-direktiv som är tänkt att bland annat innehålla regler om uppladdning. Och det har vi pratat om tidigare, det här att isparna blir tvungna att kontrollera vad deras användare laddar upp. Det här har ju då bekämpats i Europaparlamentet där det har lagts förslag om att man inte alls ska göra på det sättet. Men det tycks inte hindra kommissionen, alltså EU-kommissionen, från att försöka driva förslaget vidare. Så det där är någonting man bör hålla ett öga på som kan bli en rätt stor stridsfråga här under våren. Och konsekvensen om EU-kommissionen får som den vill, det blir ju alltså att allt material som laddas upp på internet måste genomsökas och skannas i jakt på upphovsrättsskyddat material. Vilket är ett vansinnigt jobb för internetleverantörerna och naturligtvis en oerhörd kränkning av vanliga människors privatliv.
Mm. Jag såg något om att det nu i slutet av mars är deadline för att komma in med amendments, eller vad är det, tillägg?
Ändringsförslag.
Ja.
Så att det där blir väl förmodligen, om jag skulle komma med en gissning, så skulle jag tro att kanske att det kan bli skarpt läge i juni eller något sånt där, gissningsvis. Mm.
Men då ska det ändå röstas i parlamentet.
Då ska det röstas i Europaparlamentet. Så det här är upplagt för en stor strid.
Mm. Artikel 13 i upphovsrättsdirektivet alltså.
Ja, vad du kan.
Mm. Jag tänker så att man vet vad man ska hålla ögonen på.
Precis, precis. Vad har vi mer på EU? Jo, the EU e-privacy regulation. Det fanns alltså tidigare något som hette e-privacy directive, ett direktiv från 2002 som nu ska ersättas med en regulation, alltså en förordning om i stort sett samma sak.
Och vad är skillnaden där?
Direktiv ska implementeras i respektive lands medlemsstats lagstiftning, medan en förordning är ett papper som kommer från EU där det står gör så här.
Okej, så det är mycket allvarligare alltså.
Ja, det blir mer direkt. Och det här är då lite grann fortsättningen på den diskussion som har varit om persondataskydd i tidigare dossierer i dataskyddsförordningen. Och här finns då en del saker som är uppe till diskussion. Till exempel så är frågan om privacy by default eller privacy by option. Det vill säga att om man går in på och reggar sig på en social nätverkssajt, säg till exempel Facebook, då vill många att det helst ska vara som så att om man vill välja bort sitt privatliv så ska man vara tvungen att göra det genom en aktiv handling, alltså förinställningen ska vara att knappen står på integritet.
Okej, och det är det som håller på att ändras nu, eller vadå?
Ja, det är en dragkamp kring den formuleringen, och det här väcker då naturligtvis en större debatt om samtycke till registrering. Sen så finns en massa detaljfrågor som till exempel frågan vad som händer om man inte accepterar cookies. Där finns det då många som driver linjen att om man inte accepterar cookies så ska det vara möjligt att blockera en sån användare från sajten. Medan den linje som till exempel EDRI, European Digital Rights, som är en organisation som kämpar för frihet på det här fältet, säger att det ska vara att även om man inte accepterar kakor, cookies, så ska man ändå komma in på sajten.
Fast det där har jag aldrig fattat, för alla sajter har ju en sån här, jag accepterar cookies, okej, men om man inte klickar den så kan man ju fortsätta surfa, och då använder de väl fortfarande cookies på ens dator?
Ja, det kan möjligen bli ändring på det. Därför man ska titta över hela cookie-paketet i den här regleringen. Så att det blir möjligt, man kan väl säga att det blir möjligt för sajtägare på ett helt nytt sätt att blockera folk som inte accepterar cookies.
Det här när alla sajter införde den här lilla varningstexten och att man måste godkänna cookies, det kom ju väldigt plötsligt och på alla sajter. Det var imponerande att alla webbmasterar hade sån koll på lagstiftning. Vad var det för lag egentligen?
Det har jag inte i huvudet just nu, men det var någon av alla EU-förordningarna. Kan det möjligtvis ha att göra med personuppgiftslagen också på något sätt? Det fanns någon koppling till det. Men i vart fall, det har ju visat sig vara mest ett störningsmoment och inte betyda någonting i praktiken. Så det är väl därför man försöker göra ett omtag på det här nu. De gamla reglerna kan ha kommit sig från det gamla e-privacy-direktivet, men det var ju 2002, så det känns lite gammalt. Men som sagt, man gör ett omtag på det här med cookie-frågorna.
Är det något mer vi ska ta inom EU?
Nej, jag tror vi kan gå vidare på listan. Okay.
Då tycker jag vi fortsätter med något som The Intercept och Glenn Greenwald har skrivit om Edward Snowden, han som läckte dokument till The Guardian med mera om NSA. Och det har nämligen funnits lite konspirationsteorier om honom. Det finns ju väldigt många. Det finns de som har hävdat att han är en spion för antingen Ryssland eller för Kina och så vidare. Egentligen helt utan att backa upp varför man tror det, alltså helt utan bevis. Och en av de grejer som har upprepats så många gånger så att det har blivit till en sanning enligt Greenwald, det är att när Edward Snowden kom till Hongkong så checkade han inte in på det här hotellet han bodde på, Mira, eller vad det heter, Miro, förrän efter 11 dagar. Och då undrade de, jaha, vad gjorde han under de första 11 dagarna i Hongkong? Vilka utländska säkerhetstjänster träffade han då, så att säga? Och det är ju helt idiotiskt, säger Glenn Greenwald, att man kan hävda sånt här utan någon som helst form av bevis. För det här är liksom inte något som, det finns ingen grund för de här påståendena. Det som The Intercept har gjort nu är att de har publicerat dokument som har kommit fram som styrker att Edward Snowden visst checkade in på det här hotellet så fort han kom till Hongkong. Det är dokument, dels hans incheckning, det dokumentet så att säga, och dels hans bokning på booking.com. Möjligtvis kan det vara så att konspirationsteorierna kommer från att han gjorde två bokningar på booking.com. Först den första då, för de första 10 dagarna. Sen bokade han en dag manuellt i kassan och sen bokade han för ytterligare 10 dagar på booking.com. Ja, i alla fall, jag kan faktiskt inte rekommendera att läsa den här artikeln, för jag läste en halvtimme och tog mig bara igenom hälften. Alltså Greenwald skriver ju väldigt
grundligt.
Ja, han är grundligt och nästan lite propagandistiskt eller copywriting art, att det är ett jävla upprepande av att de här konspirationsteorierna måste skjutas i sank, och det har han ju rätt i naturligtvis, men han kunde sagt det på väldigt mycket kortare text.
Men det som är så intressant i det här, det är hur ett antal människor inte kan föreställa sig att en människa som Snowden har kommit med det här avslöjandet av god vilja med gott uppsåt till mänsklighetens amerikanska folkets fromma, utan att det måste vara något något skumt med det här. Och även om det skulle vara något skumt med det, även om, så har ju Snowden ändå avslöjat massa saker som amerikanska folket måste få känna till och världen får känna till, men framförallt amerikanska folket, eftersom det är deras makthavare som har ställt till det här.
Mm. Det fanns några uppdateringar längst ner på artikeln också, nämligen hur folk har reagerat nu, alltså de som har spridit den här konspirationsteorin. Och vad heter han nu som har gett ut en bok om Snowden som heter typ America's Lost Secret?
Det är Epsteins bok.
Just det, Epstein.
Ja,
vad heter han?
Edward J. Epstein.
Okej. Okay. Han skrev på Wall Street Journal och spred den här.
Jag har faktiskt köpt boken på som e-bok. För jag tänkte jag skulle gå in och debanka den, men den verkar liksom så tramsig och tråkig. Så att jag har faktiskt inte lyckats komma mer än några sidor in i den. Epstein är ju känd för att ha en del rätt blommiga teorier ibland.
Ja, just det. Nu vet jag inte om han hade reagerat på den här nyheten än förresten, men det var andra som hade reagerat genom att blockera Glenn Greenwald på Twitter. Fan vad svårt det är att säga Glenn Greenwald.
Ja.
Kallar honom Grunewald.
Precis. Jo då, så att det där snurrar på.
Vi går över till WikiLeaks nu. Det ligger ju nära till hands.
Just det, och det kan vi innan vi går in på saknyheten, veckans saknyheter, notera bara i förbigående att Julian Assange sitter fortfarande där han sitter på ambassaden i London, och svenska åklagarna tycks fortfarande sitta på sina händer och verkar väl tycka att det är rätt bra att han sitter där han sitter. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om veckans läcka eller dump från WikiLeaks. Och det har ju att göra med det här World 7 och veckans avslöjanden kallades för Dark Matter, och det var ju i huvudsak dåliga nyheter för Apple, eftersom det visar sig att, och nu är jag ingen tekniker, men att NSA kan korrumpera Apples PowerBooks på ett sätt som gör att inte ens en total systemuppgradering kan rätta till de spionprogram som de har lagt in.
Vad hemskt, jag som köpte en PowerBook 2003. Ja. Tänk om den är påverkad. Nej, jag bara skämtar lite, för de heter ju MacBooks nu för tiden.
Ja.
Precis, det gällde MacBook Air, och det gällde också någon adapter, en Thunderbolt-adapter där de hade stoppat in. Och de mixtrar ju med firmwaren. Vilket innebär att de här grejerna sitter kvar även om man helt ominstallerar systemet.
Ja, precis.
Jag tycker det är hemskt.
Ja, och det finns ju liksom ingenting man riktigt kan göra åt det. Möjligen nu om Apple genom den här läckan har fått klart för sig var problemet ligger, att de kan hitta något sätt att ändå åtgärda det. Men som sagt, grundtesen här är ju att det hjälper inte att uppdatera programvaran, systemprogramvaran.
Men jag fattade inte riktigt. Jag trodde att Apple hade samarbetat med CIA om det här, men så kan det ju inte vara.
Nej.
Utan CIA har hittat egna metoder på att komma in.
Okay.
Så det innebär att om man får data. Men CIA hade ju också varit inne i det som kallas för supply chain. Vilket innebär att de redan på tillverkningsstadiet kan stoppa in grejer i datorn.
Så är det ju på många håll. Det finns ju till och med bilder i Snowden-materialet från NSAs egna PowerPoints där man visar hur man öppnade lådor med, jag tror det var Dell-datorer, nej, Hewlett-Packard-datorer tror jag det var, för att mixtra med dem innan de gick vidare i distributionskedjan.
Ja, men då måste man ju samarbeta på något sätt med någon fabrik någonstans.
Ja, eller med något distributionsföretag eller någon annan.
Ja, jag tycker det är jättehemskt för att nu blir man ju lite paranoid här nästan om man tänker på att någon kanske har varit inne i ens dator.
Ja.
Mm. Ja. Vi går vidare.
Just det. I USA så håller nu en lagstiftning på att glida igenom kongressen som säger att eller gör det lättare för internetleverantörer att sälja olika data om sina användare till myndigheterna. Det vill säga att om myndigheterna inte lyckas övervaka så kan de alltid köpa den information de är på jakt efter.
Alltså vadå, du menar att om myndigheterna inte har rätt att ta ut informationen på laglig väg så att säga, för myndigheter kan väl alltid fråga, vi begär ut de här uppgifterna. Ja.
Men om de går på pumpen eller tycker att det är bekvämare så kan de köpa dem istället. Mm. Och det där är ju egentligen inget nytt. Det är nytt vad det gäller i USA, vad gäller nätoperatörer, men de uppgifterna finns ju till salu genererade från till exempel Facebook och Google redan tidigare. Mm. Det finns ju massor med information att köpa.
Så du menar myndigheterna kan köpa det på samma sätt som någon som vill göra reklam kan köpa?
Ja, precis.
Aha, okay. Ja, det har de väl kunnat göra förut också då, genom att säga att de vill annonsera.
Ja, men
om de tror att de kan få ut något av det.
Men nu handlar det som sagt om nätoperatörerna då, som har varit lite mer skyddade tidigare. Mm-hmm. Om detta kan man läsa på internet i en artikel av Falkvinge som vi länkade till från 5 juli-bloggen.
Men är det någon ny lag som gör att det här blir möjligt? Eller?
Ja, man håller på att förbereda en ny lagstiftning. Det har gått igenom om det nu var senaten eller representanthuset.
Ja, senaten. Just det. Den skulle behöva också presidentens underskrift och någonting mer, va?
Just det. Den ska ju genom The House och förbi presidenten. Mm. Presidenten skriver väl under vad som helst nu för tiden, verkar det som, när det gäller övervakning.
Mm. Ja, och mer i USA, det är en person som har suttit fängslad i 1,5 år redan, tror jag, för att han vägrar avkryptera 2 hårddiskar som rättsväsendet har bett honom avkryptera. Han har fått en court order på att han måste avkryptera. Och om han inte avkrypterar så måste han sitta kvar i fängelse. Det här överklagade han då, för att enligt The Fifth Amendment så är self-incrimination, ja, man ska skyddas mot self-incrimination i USA. Alltså man ska, ja, självbefläckelse eller vad man ska säga. Det vill säga, man ska inte kunna vittna mot sig själv.
Man ska inte kunna tvingas att vittna mot sig själv.
Nej, just det, precis. Så med det argumentet överklagade man den här court ordern, och nu i dagarna så har en federal appeals court nekat den här överklagan. Och det innebär att nu kommer han alltså sitta inlåst utan att vara dömd för någonting under oöverskådlig framtid, helt enkelt, om han inte nu väljer att avkryptera diskarna. Och det här är ju, okej, nu kommer ordet här då. Det här handlar ju såklart om barnporr, det vill säga att myndigheterna misstänker att han har barnporr på sina hårddiskar, på sina krypterade hårddiskar. Och då kan vi väl också säga nu att vi har faktiskt fått en kommentar muntligt om att det är väldigt mycket barnporr i 50 juli-podden. Hur kommer det sig, Hax?
Barnporr, terrorism, fildelning. Det finns ju ett antal sådana här murbräckefrågor, får man väl kalla dem, som hela tiden används för att inskränka människors rätt till privatliv. Och det är ju där striden står, det är på samma sätt som yttrandefriheten. Det är väldigt sällan bråk om Folkpartiets kommunalpolitiska program. Utan det är ju liksom det kontroversiella och det som är på gränsen. Det är ju alltid det som diskuteras. Och här vet vi ju sedan tidigare att det här med just barnporr är ju någonting som bland annat upphovsrättsindustrin har använt aktivt. Det finns dokumenterat från...
Har de tittat på barnporr eller vad menar du?
Nej, men det finns dokumenterat från något möte 2006 eller något sånt, tror jag det var, där upphovsrättsorganisationens danska advokat mycket öppenhjärtigt förklarar att barnporr är en utmärkt murbräcka för att bryta upp människors rätt till privatliv på internet, så att man kan börja göra det viktiga, nämligen jaga fildelare.
Mm. Ja, det är alltså nätfrihetens och nätsäkerhetens och integritetens frontlinjer helt enkelt.
Ja.
Barnporr, terrorism, droger, fildelning.
Ja.
Mm. Allt sånt som används för att inskränka friheten och säkerheten på nätet alltså.
Okay. Sen är vi ändå inne på...
Jag måste bara säga också att Rick Falkvinge skrev en text om... han är ju head of privacy på Private Internet Access heter det. En VPN-tjänst. Och han skrev en kolumn om att nu är kryptering olagligt i USA. Alltså den här domen innebär det.
Ja, det är i princip så.
Det är ju hemskt.
Och alltså det är ju en mycket märklig dom eftersom man i den amerikanska konstitutionen säger att man inte kan tvingas att lämna sådant vittnesmål eller utföra sådan handling så att man skadar sig själv i ett pågående rättsfall. Men det gäller alltså tydligen inte när det handlar om den digitala världen, märkligt nog.
I England är det ju så att om man inte avkrypterar så får man ett straff på 5 år, tror jag det är. För då förutsätter de att man har något olagligt där. Mm. Och det är ju ändå tydliga regler. Den här killen i USA, han är ju inspärrad, som sagt, för alltid.
Ja.
Ja.
Sen när det gäller USA så har vi också The Knight First Amendment Institute vid Columbia University som har gått till domstol. De kämpar då för ökad transparens. De vill veta varför antalet inspektioner av människors elektroniska devices vid den amerikanska gränsen ökar. Och då för att få veta detta så har man då stämt Department of Homeland Security. Och man kan ju, om man tittar på siffrorna, kan man konstatera att förra året 2016 så hade man 5 gånger så många sådana inspektioner som man hade året innan. Och om vi tittar på i år, så bara under februari månad i år så hade man mer än man totalt hade under hela 2015.
Okej, men då ligger vi alltså ungefär på 2016 års nivåer då, även 2017.
Nej, mycket mer.
Alltså, för 2016 var ju 5 gånger så mycket som 2015.
Ja, och februari månad, en månad.
Ja, enbart februari, ja. Okej. Var mer än under hela 2015.
Ja,
okay.
Och det här är ju det här börjar ju bli ett problem för folk att man inte vågar ta med sig sina laptops eller plattor eller mobiltelefoner till USA eftersom de kan bli genomsökta om man vet inte vad myndigheterna gör med den här informationen.
Mm, just det. Men det var någon som försvarade Department of Homeland Security med att det är ju väldigt många miljoner som reser in i USA varje år, och det var bara typ 23 000 tillslag då, eller undersökningar under förra året, vilket motsvarar 6,1 promille av alla som reser in. Det blir ju en hel del i för sig.
Man kan ju aldrig veta liksom när man är på väg. Och det här har ju framförallt blivit ett problem för många affärsmän. För vi vet ju då att amerikanska övervakningsmyndigheten NSA även ägnar sig åt vad som i allmänt tal skulle kunna kallas för ekonomisk spionage.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ja du, Hax.
Ja du. Hur lång tid har vi på oss? Vad är klockan?
Ja, du har 5 minuter kvar ifall du vill ta någon slutnyhet kanske.
Nej, vi kan bara nämna lite grann. Vi var ju på konferens förra veckan.
Ja, just det.
Som framgår av förra veckans podd. Och en sån här tanke som slog mig i samband med det. Det är att de här mer akademiska konferenserna som av den typ som vi var på, där folk från den akademiska världen och sakkunniga människor diskuterar övervakningsfrågorna och nätfrihetsfrågorna. Det är ju en helt annan värld än den politiska. Naturligtvis är det liksom så att forskare ofta vet mer än politiker. Politiker är allätare och ska hålla koll på allt. Men samtidigt så finns det ju ett förhållningssätt på de här akademiska konferenserna som jag tycker är värdefullt, som fullständigt saknas i politiken. För i politiken där kör man bara på. Till exempel, ja, för att ge ett exempel på politikerna bara liksom braka på rakt fram, så kan vi ta de nya regler som har kommit efter terrorangreppen i Bryssel och Paris. Där man till exempel har gett sig på vapenägarna, alltså de lagliga vapenägarna, inskränka vilka vapen de får ha och göra det svårare för både tävlingsskyttar och jägare och annat folk, trots att det inte är legala vapen som används. Det kan väl hända någon gång att ett eller annat stulet legalt vapen kan användas, men terroristerna använder ju insmugglade vapen istället, så att det är liksom ett rena slag i luften. Men det är sånt stressas igenom i oerhört fart, och inte minst då på nätfrihetsområdet. Och vi har varit inne på terrordirektivet tidigare, som dels kan tolkas lite grann hur som helst och gör att vem som helst kan teoretiskt sett kan betraktas som terrorist, och som samtidigt inte är speciellt effektivt. Och det här är ju då en totalt ovetenskaplig, kontraproduktiv och mycket dålig approach till lagstiftning. Och därför är det så skönt när man går på de här mer akademiska konferenserna, därför att här finns en öppen debatt och människor får prata till punkt och människor vill ju lyssna till varandra, och även om man inte håller med varandra så måste man argumentera på ett rimligt sätt inför alla andra för att underbygga sina teser. Medan i politiken är det i princip tvärtom. Där slår man varandra i huvudet med argumenten på sin höjd, istället för att använda dem för att föra diskussionen framåt. Och sen så bestämmer man det man hade bestämt sig för från början ändå, oavsett vad fakta säger. Och det tycker jag är ett allvarligt demokratiskt problem faktiskt. Så jag skulle nog gärna se att politiken blev lite mer fakta- och verklighetsbaserad.
Mm. Ja, jag skulle också vilja kommentera där apropå terrorism och lagförslag, att den här Anis Amri, eller vad han hette, som körde ihjäl personer i Berlin i julas. Det har varit lite nyheter nu i tysk press i alla fall om att polisen kände väl till honom, och de varnade till och med inrikesministeriet för att den här personen, som då skulle utvisas ur Tyskland dessutom, redan då, han kommer kanske genomföra ett terrorattentat, varnade man. Och det gjorde han ju också, men det var ingen som stoppade honom. Så att de här lagarna som du säger att det är slag i luften är ju verkligen det.
London-terroristen i veckan som gick, kända av polisen. Paris-terroristerna var kända av polisen i förväg. Bryssel-terroristerna var kända av polisen i förväg.
Ja, det är alltid så.
Bering Breivik var kända av polisen i förväg. Man missar att hålla ett öga på människor som redan är flaggade i sin iver att istället övervaka alla, även människor som inte är misstänkta för något brott. Och det ser ju faktiskt ut som att det är en approach som gör oss alla mindre säkra.
Det är verkligen originalmeningen av sila mygg och svälja kameler.
Precis.
Då avslutar vi för idag och tackar för att ni lyssnade. Vi är tillbaka om en vecka igen.
Ut i den fina vårsolen. Tack.
Ja.
Hej.
Hej då.